följde du den dramatiska jakten igår kväll på den försvunna tonåringen?
Jag gjorde det, och sen när jag hade lite mysig egen vaken tid i natt så gick jag in på mobilen och såg att han hade blivit hittad.
I varje timmen? Mm. Så det var ändå hoppfullt och...
Nej men du, jag ville gråta en skvätt för att jag blev så lättad.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Meir. Ja, det slutade ju tack och lov med att de hittade pojken.
Och jag är ändå glad att upptäcka, annars tycker jag mer att det är ångestnivå och mörker som känns mycket, mycket starkare i den där tiden.
Ja,
att även tydligen fina saker också kan kännas ännu starkare. Eller så var det bara att han var borta så himla många timmar. Så att man hann tänka att något hemskt hade hänt.
Ja, det gjorde mig. Men vad menar du? Att du var lättare att somna om då? Var det det som gjorde det?
Nej, att den kraftfulla, starka, positiva reaktionen också kan infinna sig klockan 4 på morgonen.
Det är positivt. Jag läste... Det var ju en hemvärnssoldat som hittade honom. Han heter Anders. Inte långt från den platsen han försvann på. Han beskrev känslan för Aftonbladet när han hade hittat den här pojken då vid 1 på natten. Hur han plockade upp honom i famnen och hur han klamrade sig fast som en liten koala.
Mm.
Jag grät ymnigt när jag hittade honom, sa Anders.
Fattar det.
Ja. Alltså, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det är. Jag menar, man har ju varit på matvarubutiker med barnen och de har plötsligt, vänder man sig om och ser dem inte där. Och ser dem ju borta.
Mm.
Och det tar ju inte många sekunder innan man går till den värsta tanken, paniken.
Nä. Verkligen. Jag har varit med om det, inte så många gånger, med tanke på att jag har 3 barn och kanske inte alltid har haft dem under total uppsikt.
Ja, du har ju tvillingar också, vilket gör att det är dubbeltrubbel.
Precis, och när de var 3 år så var vi i USA, i Santa Cruz, där de hade ett sånt här nöjesfält nere på strandpromenaden.
Mm.
Jättemycket folk, karuseller, ett jäkla liv.
Mycket kul.
Mm. Och det var just den där känslan att jag tyckte bara jag vände mig bort i 5 sekunder. Och sen var en av dem borta. Och hur jag sprang runt. Och syskonen var ju upplösningstillstånd också.
Höll de sig kvar på samma plats?
Ja, jag sa ju det. Ni måste ju stanna här. Ifall han är någonstans i närheten. Och för att jag och då pappan skulle bara kunna springa runt och maxa det. Och de ville ju inte bli lämnade åt sitt öde. Och sen så frågade massa vakter. Och det som jag var mest rädd för då var ju att han skulle ha blivit kidnappad.
Ja, stranger danger.
Ja, eftersom...
Red alert.
Ja, eftersom det ju verkligen är en grej i USA med småbarn. Att det pratas på det sättet.
Jag tappade bort mitt barn en gång i skidbacken.
Mm.
Plötsligt liksom ingenstans. Och det var ju ingen fara. Det är ju en skidbacke. Han åkte in en annan lift liksom. Men... Det var ju ändå liksom 7 minuter av panik. Jagade på liksom liftarna och de ropade ut. Men han hittades. Men jag tyckte också det var så fint då, om man knyter tillbaka till den här 2-åringen, hur samhället ställde upp. Hur det var liksom polis och räddningstjänst och försvars...
Och vanliga privatpersoner. Jag hörde ju någon tjej som blev intervjuad i radion igår. En ganska ung tjej som sa, jag har en lillebrorsa som är 6 år. Och bara kände så här, jag måste också gå ut och veta.
Ja, det är så fint.
Sån uppslutning.
Ja. Alla tillsammans och tack vare det som de hittade dem.
Mm.
Du, det går bra för Norge just nu. Har du märkt det?
Ja.
Vad har du märkt det?
Ja, jag såg att Sverige förlorade mot Norge i hockey-VM igår.
Mm. Det är ju andra gången någonsin.
Ja, men det ska ju typ inte kunna hända.
Nej. I helgen då Cannesfestivalen slut. Den norsk-rumänska filmen Fjord kammade hem guldpalmen.
Mm, grattis.
Grattis. Lite däst grattis där. Det var ju norskan Renate Reinsve som spelade den av huvudrollerna.
Och henne gillar jag i och för sig jättemycket.
Och henne går det ju jättebra för.
Mm, och för hennes skull specifikt är jag mycket glad. Jag har svårt, bara för att jag tycker att hon är en fantastisk skådis.
Hon var ju med, ska vi säga, i...
Sentimental Values,
exakt,
till exempel, nu senast. Och också... Vad den nu heter, världens värsta...
Världens lyckligaste eller världens värsta?
Pojkvän, ja, vad den nu heter. Men det är bara någonting med när Norge har så många framgångar. Alltså inom flera områden som det är svårt att inte liksom känna den där taggen, tycker jag. Vadå, de har typ hälften så många invånare som vi har.
Dubbelt så mycket pengar.
Ja, ja.
Eller något sånt. Det är ju inte, det är även i fotboll då som det går jättebra för dem. De tog ju sig med bravur till VM, vann sin grupp, spöade Italien med 4-1 sista matchen i slutet på våren. Vi möter Sverige på måndag nästa vecka i träningslandskamp inför fotbolls-VM. Ska vi ge oss på ett tippning?
Ja, nej, jag tror att Sverige förlorar.
Sverige förlorar, okej. Okay. Har du några siffror?
Kan man säga 2-1?
2-1? Ja, jag tror på 3-1 till Norge.
Ja, så att du tror samma sak som
Gud,
jag. Ska du inte inta en annan position bara för att det ska bli lite roligare?
Experter tror att de kan vinna VM till och med. Det har ingen sagt om Sverige. Folk är bara arga för att Sverige ens är där.
Men är det här oljepengarna, eller är det något sånt där att framgång föder framgång även inom andra sektorer?
Det måste, alltså, när det gäller fotbollen så kan det inte vara oljepengarna. Det måste ju vara bra akademier, tänker jag.
Men som kanske delvis då
ökar
kan
på självförtroendet.
Sponsras av oljepengar.
Så kan det ju vara. Vad vet jag?
För det känns lite gammalt från vårt håll att komma dragandes med Ingmar Bergman och liksom, till och med Spotify känns lite gammalt.
Men fast kan det vara så att vi bara ser deras framgångar och tänker inte på våra framgångar? Vi har ju toppartister ute i världen som är ute och fyller arenor. Robin, Lykke Li, Sara Larsson. Ja, men det går ju jättebra för många
saker.
Vi har en svensk, Felix Rosenqvist, som han Indy 500 igår. Det är ju största motorsporten.
Ja, herregud.
Herregud. Världens värsta
män. Kul för Norge, jag ångrar mig. Kul att de har framgång i såna där sporter som fotboll och hockey.
Och 2-1 till Sverige, eller? Det tror du nu?
Nej, det tror jag fortfarande inte.
Världens värsta människa heter filmen vi försökte komma på.
Bra.
Du, apropå resultat då.
Freuden slip och säga världens värsta pojkvän.
Världens värsta land.
Ja.
Apropå resultat, Enhanced Games hölls ju i helgen, även i så kallat för doping-OS. Vi har ju pratat om den här tävlingen i programmet. Om man inte minns, vad är det för tävling?
Det är ju så då att de som tävlar, var det simning, det var friidrott, och
det är ganska många olika sporter. Ja, det är bland annat,
de får använda dopningspreparat.
Exakt.
Så att de ska kunna maxa ut sin potential.
Ja. Det är ju den här klassiska idén om hur bra skulle människan kunna bli om den fick ta till alla medel. Hur snabba, starka, spänstiga skulle vi kunna bli?
Uppenbarligen inte så stor skillnad.
Nej, rätta mig om jag har fel. Men det känns som att just den frågan kanske mer är en killtanke att tänka. Har du gått och funderat på det här? Hur bra skulle man kunna bli om man tog anabola steroider?
Nej, det har jag inte. Men jag rör mig ju inte heller i elitidrottsland.
Det är inte jag heller, men jag har tänkt den här tanken.
Ja. Men du följer ju också idrott på ett annat sätt än vad jag gör. Däremot så var det ju intressant, tycker jag, att det bara var ett enda världsrekord som slogs i simning.
Mm. Han hade ju både doping i kroppen och sen hade han doping utanpå kroppen. Han hade den där hajdräkten som är förbjuden numera.
Sen är det väl så att det är inte de absolut bästa idrottsutövarna som är med och tävlar här. Så att man skulle ju behöva att de som pikar nu utan preparat tar preparaten för att se hur långt man skulle kunna pusha det. Ja. Då skulle det ju bli
intressant.
Du vill
intressant. Ha in toppätigheterna?
Ja, men nu var det ju inga gränser som förflyttades.
Nej.
Förutom i simning.
Ja.
Och det var väl på ett sätt lite upplyftande, men också lite tråkigt.
Ja, lite otippat om inte annat. Mm. Du testade ju bänk häromdagen.
Ja.
30 kilo.
Mm.
Vad skulle du ta med lite steroider i kroppen?
Alltså,
tror du?
Typ 300. Eller?
Det är nästan värt att testa. Bara för att se din besvikelse.
Jag är lite osäker på vad det är för sidoeffekter om man som kvinna tar anabola.
Ja, det är jag fel person att fråga. Vi får kolla upp det. Återkomma. Mm. Vi ska prata om något annat. Vi har fått en gäst här i studion. Jag tänkte nämligen att vi skulle prata om börsen.
Den går bra.
Den går bra. Förra veckan steg S&P 500 för åttonde veckan i rad. Alltså den längsta uppåtgående sviten sedan december 2023. Även Dow Jones stängde på rekordnivåer. Stockholmsbörsen är uppe 7% i år redan. Vi är knappt ett halvår in i det här året. Och det är något paradoxalt i det, för att Hormuzsundets nedstängning, som lett till en av de värsta energikriserna i modern tid, har ju lett till diskussioner om bränsleransonering över hela Europa. Och trots kriget i Ukraina som inte verkar upphöra och trots en AI-revolution som hotar arbetsmarknaden, så går ju börsen som tåget. Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Varför går börsen runt om i världen som tåget trots krig och hot om energikris?
Det här har ju då tyvärr inte så här ett jätterakt svar som man bara sagt att det är därför, utan det är jättemånga
olika grejer. Länge.
Ja, nej, men exakt. Men man, jag tror man kanske måste börja tänka lite på vad en börs är för någonting. Att man måste börja i den änden till och med. Och då är det så att en börs är ju liksom, det är inte så att man tvingar bolag att vara på börsen, utan det är ett visst antal bolag som väljer att vara på en börs. Och det man kallar för börsen är inte ens alla de bolagen, utan det är de största företagen som väljer att vara på den börsen. Så att om man säger att det går bra för börsen och tänker på det som någon slags mätare för hur det går fel ekonomin, så är det egentligen det man säger. Det går bra för kanske 30 företag, eller i USA kanske för 20 företag eller någonting i den stilen. Det är det man säger när man säger att det går bra för börsen. Så det tror jag är liksom det första man måste ha med sig.
Och
det,
vilket bra förtydligande. Mm. För så har jag inte förstått att läsa börsuppgångar.
Ja, men om man tar till exempel USA, så har det ju varit en otrolig koncentration av liksom de absolut största bolagen. Det finns då, det man säger igen när man säger att det går bra för börsen, det är olika index. Så till exempel Stockholmsbörsen, det är egentligen ett index som heter OMXS30. Och S&P 500 som du mäter är ett annat index som är de 500 största börsbolagen i USA. Hur går det för dem? Och när man säger då, om man tar S&P 500 som exempel då, så är det då, om du är ett bolag som är värt 10 miljarder dollar, då har du 10 gånger så mycket tyngd i den här indexen. Så liksom allt ska gå ner till en siffra. Och det som har hänt nu de senaste åren är att de här stora amerikanska techjättarna som man har hört så mycket om har blivit så otroligt, otroligt stora. Så att till exempel om Google skulle gå upp, eller Alphabet som deras moderbolag heter, om det skulle gå upp 2% en dag och de 250 minsta bolagen på, av de ändå de 500 största skulle gå ner 1% var, så skulle USA-börsen ändå gå uppåt. Så att så mycket tyngd är det i de här stora bolagen. Så det man egentligen kanske säger när man säger det går bra för börsen, det är typ, det går bra för Meta och Alphabet och Amazon.
Men när det går bra för dem så är det väl ändå spilleffekter för, liksom, som tricklar ner till småsparare som också har på något sätt investeringar i det här.
Till småsparare, ja. Alltså på sättet att till exempel om man tar i Sverige massa svenska pensionsfonder och massa svenska småsparare liksom äger indexfonder och den typen av saker, globala indexfonder. Då äger man egentligen de här stora sjöamerikanska techjättarna och några till sådär. Så att ja, på så sätt spiller det över. Sen så är frågan så här, är det som är ekonomin? Det kanske inte jag skulle tycka är det som är ekonomin, utan det de flesta tänker på när de säger hur känns det att det går i ekonomin, så är det kanske mer hur, har jag ett jobb och har jag bra lön och har jag fått kompensation för en inflation och den typen av saker. Och det säger det här egentligen ingenting om.
Så varför rapporteras det så mycket om börsens uppgång och när det är nedgång?
För att det är dramatiskt är ett svar. Alltså, och det är, alltså så här, det är klart, jag överdriver lite. Det är inte så där, det är inte ingenting. Det är inte så att det inte har någonting med ekonomin att göra. Men om man tar till exempel liksom hur många de anställer, så är det så här, det är några miljoner som jobbar för de här techjättarna, och det är ju typ vad liksom svensk offentlig sektor anställer. Alltså, och då pratar man om de här företagen som omställer miljarder. Så att det är inte ingenting, men det är heller inte hela ekonomin. Men man rapporterar ju om det för att det är ändå, man tänker att det är de som är någon slags framkant teknologiskt och ekonomiskt, och så är det kul med stora siffror.
Så vad finns det för andra mätfaktorer, om man bortser från S&P 500 och Dow Jones indexet? Vad finns det för andra saker som kan ge en mer komplex, rättvis bild?
Alltså, jag kommer inte komma med något revolutionerande här. Det är ju saker som så här arbetslöshet och tillväxt och den typen av saker. Och grejen är att det går ju typ ganska bra för de sakerna också. Inte överallt i världen, men till exempel i Sverige så har vi lite ökad sysselsättning, och nu skrev man ner i och för sig den här tillväxtsiffran som man tror för i år, för att på grund av de här sakerna du nämnde. Men man, alltså, om du hade sagt till någon egentligen i slutet av förra året att ja, men vi kommer ha den största energikrisen kanske, och det kommer, men grejer vi har glömt också, så här Grönland och Venezuela.
Tullhot.
Ja, men exakt, tull och inflation är fortfarande i USA, så hade man ju trott att ja, då borde allt det här vara ner hur mycket som helst. Men riktigt så är det inte, det är intressant.
Men är det någon fördröjning? Kan det handla om det? Delvis.
Om man pratar om börser så är det alltid fördröjning, för att börserna är, det är inte ett mått på här och nu, utan börserna är per definition framåtblickande. Det är en massa gissningar om hur det kommer gå för de här bolagen om ett halvår eller ett år. Eller så där. Det är det som börsen är också. Det är ingen som Det är ingen som egentligen tänker på det där som att det är nuvärdet. Det är paradoxalt, för det blir nuvärdet. Du kan omsätta det helt, vi kan sälja hela bolaget idag och då blir det nuvärdet. Men egentligen så är det vad man tror att det där kommer att vara värt om ett halvår ungefär.
Men då måste det ju finnas en hög tilltro då till nästa år och framtiden.
Ja, men exakt. Och då allt det där kokar väl egentligen ner till en av de andra sakerna du sa i introt, som är ju AI, som är så här, ja, det kan ju vara totalt förödande för jättemånga människor om alla de liksom löftena som de här bolagen har kring AI infrias. Då blir alla vi av med jobbet. Det skulle ju vara förödande för
även vi alltså.
Ja, men de så stora är ändå löftena.
Det är en wake up call för dig.
Men liksom, det är ändå det de lovar typ. De lovar att liksom, den största revolutionen av ekonomin någonsin. Och det skulle ju vara förödande både på typ individ- och gruppnivå. Men för de här bolagen skulle det vara helt otroligt, såklart.
Och det där känner väl folk av, den där oron. Och det man väl inne på det där, som jag tror att du nämnde faktiskt när det var med Spanarna förra veckan, som handlar om det här med vibe session. Alltså någon typ av vibb. Eller, ja, hur ska
ja någon
det?
Slags känslomässig lågkonjunktur.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Att det är ett ord som har varit ett modord i amerikansk finansmedia. Sådär. Att det är en, vi har en vib, en vibflation, eller vad det blir, fast deflation på något sätt. Att det känns som att ekonomin går mycket sämre än vad alla siffror visar. Och då är frågan, mäter vi fel saker eller inte? Och lite mäter vi såklart fel saker, men det är också lite så här att det har... Ekonomin har blivit lite mer resistenta, tycker de flesta verkar överens om, sen typ covid. Sådär. Man har inte riktigt de här att såhär, man ska alltid ha helt tomma lager och man ska inte ha några backupplaner för att det är så dyrt att ha sånt. Och sådär. Utan lite saker har ändå faktiskt förändrats också på det lite mer reella planet. Man är mer förberedd på grejer.
Ja, för vad är det? Vad är det som gör att den är så stryktålig? För man ser ju hela tiden att den går upp och sen går den ner, men sen kommer den tillbaka igen upp. Vad gör den stryktålig?
Ja, men alltså dels så jag kollade på, det finns lite olika såna här mått på hur volatila börserna är just nu. Det största heter VIX. Ja, det hör ni, skitsamma. Men det är inte...
Förlåt, men hur mäter man det? Det är bara hur den går liksom, typ kurvor upp och ner?
Det är ju världens mest krångliga liksom, algoritm såklart. Men i praktiken så är det väl då liksom, svängningar delat med tid gånger, I don't know. Liksom, okay, så här. Ja, okay. Men,
det är en hel formel.
Ja, exakt. Men det är inte mer svänget nu än vad det brukar vara. Det bara känns så.
Är det för att vi har sånt fokus på börsen så att vi följer minsta
svängning? Jag tror det, och jag tror att vi har fokus på Trump.
Och rapporterar om minsta svängning.
Ja, för att vi har fokus på Trump, tror jag.
Och han då, Trump, vad betyder han för börsen?
Han är ju besatt av börsen. Och han är besatt av att börsen ska gå upp. Och han är också, verkar det som, besatt av att börsen ibland ska gå ner. Alltså dels finns det ju liksom rena konspirationer om att han har personer i sin närhet som tjänar massa pengar på att börsen går upp och ner. Och det... De konspirationerna liksom, det finns svaga och starka argument för och mot dem, kan jag säga. Men det som är bortom allt tvivel är ju att han verkar väldigt, väldigt intresserad av att det är någon slags mätare på den amerikanska ekonomin. Och så fort börsen går ner så går han ut och säger att nu är det i princip fred i Iran. Och så går börsen upp på det. Och sen så går börsen ner från marknaden, men det är inte riktigt. Och så, då kan man göra det igen.
Det känns som börsen är lite dum då.
Ja, dum eller smart. Alltså det finns ju, man brukar prata om smarta pengar och dumma pengar, och att vi tyvärr runt det här bordet är dumma pengar. Och smarta pengar är de som säljer på botten och som väntar dem på att Trump ska gå ut och säga att det är snart fred i Iran igen.
Men vad, liksom när man pratar om det här med Trump och börsen, att han ska vara, man säger att han är den president i historien som är mest aktiv när det handlar om att handla på börsen. Vad innebär det? Innebär det att han faktiskt köper och säljer på börsen som president?
Nej, alltså han har ju då personer i sin närhet som har tjänat väldigt mycket pengar på de amerikanska börserna.
Så alltså, att man har familjemedlemmar?
Ja, exakt. Och sådär. Och de har ju även tjänat pengar på massa andra saker kopplade till hans ekonomiska utspel. De har ju blivit, tror, dollarmiljardärer på kryptovalutor till exempel. Om man tittar på deras, som har sammanfallit med en snabb avreglering av olika kryptolager och sådär i USA. Men så att, ja, det är ju verkligen inte bortom allt tvivel att tänka att de också tjäna pengar på börsen. Jag har liksom inte sett några exakta siffror på hans innehav. Jag tror inte han... De får inte äga och köpa och sälja hur som helst heller.
Om man som privatsparare i Sverige är på börsen, ska man vara
Köp.
Bryter mot all vett och etikett public service här.
Det där skratt hoppas jag visar hur tydligt det var ett skämt. Men, nej, men hur ska man tänka där? Ska man vara liksom oroa sig för de här svängningarna eller ska man påverka den?
Jag tycker att nästan inga svenskar ska äga enskilda aktier överhuvudtaget. Det är nästan ingen som vet hur de funkar, inklusive proffs. Om du ska äga någonting tycker du kan äga fonder.
Men det låter jätteradikalt. Det är väl väldigt många som äger aktier i Sverige?
Yep.
Nästan 70% eller något?
Mm, det är på hur man räknar. Men, okay. Ja,
men du tycker att alla de gör fel?
Nästan, ja.
Vad har du för argument för det?
Folk förlorar pengar på det.
Ingen riskspridning?
Ja, alltså det är över tid. Alltså om man ska vara på börsen ska man vara över tid. Man ska inte tänka att man kan liksom slå den på kort sikt. Du kommer inte ha någon information som alla andra liksom inte har.
Och du brottas med typ AI-modeller ändå?
Ja, det finns bokstavligen miljontals liksom som mikrosekund AI-robotar som köper och säljer. Och det finns folk som har lagt hela sina liv på att slå de här olika indexen som är liksom mätsiffrorna. Så här. Och flera av dem misslyckas. Det är väldigt ovanligt att man slår börsen över tid. Därför tycker jag inte man ska försöka. Så att de flesta människor borde inte försöka slå den utan vara börsen. Och det kan man göra då till exempel genom att äga indexfonder och den typen av saker. Då, över tid så har det historiskt varit helt okej avkastning på det.
Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Stort tack för att du kom till talkshow.
Tack.
Nu måste jag skynda hem och sälja av alla mina egna aktier.
Ja, lycka till.
Och jag ska söka jobb.
Just det.
Ja.
Du måste verkligen ha en backup-plan.
Ja.
Vad har du för backup-plan?
Nej, men samtidigt som jag ändå tycker att så här långt har väl inte AI slagit oss i att dra de otroligt starka skämt som vi kommer med dag ut och dag in.
Du, det är bara en tidsfråga. Om det är det som håller oss kvar här känns det sjukt otryggt.
Vi får väl se. Vi har ju starka anekdoter från våra liv också.
Det har vi och det har ju faktiskt inte en AI. Det är sant. Du är i en nödsituation. Tror du att du hade kunnat landa ett passagerarflygplan?
Det tror jag inte.
Det gör du inte?
Även om jag har hört folk säga att det är inte så mycket svårare att styra ett plan än en buss.
Okej.
Okay. Mm, men då har man väl gått någon form av kurs så att man kan de här mest basala greppen.
Eller så gissar man.
Ja. Men jag skulle inte räcka upp en hand om det var så att piloten hade tuppat av och de behövde någon som skulle kliva fram i cockpit.
Nej, och det är inte så förvånande för du tillhör...
Jag är kvinna.
Du är kvinna, exakt. I en amerikansk studie, eller en undersökning, så svarade 50% av alla män tillfrågade att de tror att de skulle kunna landa ett plan. Kvinnor svarade 20% ja.
Vilken halva av manligheten tillhör du?
Alltså just när det kommer till flygplan, jag är absolut man i många av de här frågorna, men just när det kommer till flygplan så har jag väldigt låg tilltro på min kompetens.
Mm. Men visst är du bra på att köra bil? Alltså bättre än snittet?
Åh, gud ja.
Ja.
Långt över de här 50%.
Verkligen. Du tillhör den majoritet av män som alla är bättre än snittet.
Med skillnad att jag faktiskt är det.
Mm, såklart.
Det är ju lite av en klassiker här att män när det kommer till specifika typer av uppgifter eller prestationer överskattar sin förmåga. Så till den grad att det finns faktiskt en hel subkategori på internet vikt åt just detta. Män som frågar män om hypotetiska scenarier.
Mm.
Jag tänkte fråga några på det här.
Kör.
Bortsett från flygplanet då. Hade du kunnat övermanna en björn?
Nej.
Hur många 10-åringar hade du kunnat ta i en fight samtidigt?
Fyra kanske.
Fyra, okej. Okay. Det finns män i den här gruppen som snittar på runt 500.
500?
500 barn.
Ensamma hade de tagit 500 tioåringar.
En mot 500, ja.
Samtidigt?
Japp.
Wow.
Hur länge hade du överlevt i zombie-apokalyps?
I en zombie-apokalyps? Nej, men ganska länge ändå, tror jag. För jag är stark i relationsbygge. Så att jag tror att jag skulle kunna närma...
Och då är det relationsbygget med zombiesarna?
Ja, det är så jag tänker mig om det är en zombieapokalyps, att det är så jag måste jobba. Så att det tror jag att... Jag skulle ju inte ta dem på muskler.
Okay.
Eller på vapen, eller att jag skulle ut och döda dem. Utan jag tror mer att jag skulle bygga relationer och på det sättet klara mig.
Intressant tanke att tro att det är viktigt för zombiesarna med relationer.
Ja,
men vet. Jag
kan
vet inte
zombiekulturen.
Nej, inte jag heller. Jag killgissar bara. Sista. Skulle du klara en dag som kirurg om någon guidar dig?
Nej.
Nej.
Det tycker jag låter mardrömslikt. Får jag fråga, svarar du på något annat sätt än jag i de här frågorna?
Jag hade inte vunnit mot en björn. Jag hade kunnat ta kanske 50 10-åringar samtidigt.
Aldrig.
Jag hade inte överlevt zombieapokalypsen överhuvudtaget. Jag hade strykt mig direkt. Och jag skulle absolut inte kunna kirurga någon.
Sen tycker inte jag att det är så konstigt att många män har en övertro på sin kapacitet, eftersom det ju av hävd också har varit en framgångsfaktor. Det är ju en anledning till att vi har formuleringar som mansplaina och killgissa. Att män som kliver in i ett rum och tar plats och berättar hur det ligger till blir lyssnade till i väldigt stor utsträckning. Så då är det klart att det genererar ytterligare sådana beteenden.
Sagt som en sann feminist.
Alltså jag säger inte att jag tycker att det är bra. Nej. Jag bara konstaterar, jag har levt ett liv.
Du har levt ett liv. Anledningen till att jag tog upp det här var då för att det finns en YouTube-serie där de går ut på stan och frågar män om exakt det här. Kan du flyga ett flygplan? De säger ja. Och så får de sätta sin flygsimulator och testa. Mm. Testade med 3 stycken killar. 2 kraschade och 1 klarade det.
Ändå 33% ja. Som...
Men alla var bra skakiga.
Mm. Jo, men ändå...
Nog om detta. Vi har fått 2 gäster i studion. På onsdag börjar nämligen Järvaveckan och det är inte bara politiker som är där. Det händer också andra saker som den nationella retoriktävlingen Debattmästarna. Det är en nationell tävling där högstadieelever möts på scen. Lagen tilldelas ett ämne och en ståndpunkt för eller emot. Förra året var ett av ämnena, ska polisen ha rätt att profilera efter klädstil? Och då lät det så här från Skarpatorpslaget när de debatterade för sin sak. Det var Fatou som debatterade, vi kan lyssna.
Studier från NCT visar att över 70% av våldsbrott, allvarliga ordningsstörningar i offentliga miljöer kopplas till individer som bär kläder med tydliga symboler eller färger kopplade till våldsamma subkulturer eller extremistgrupper. Profilering utifrån klädstil kan vara ett effektivt sätt att upptäcka potentiella risker innan brott begås. Så fråga er själva. Vill ni att polisen kollar en gång för mycket? Eller att de tittar bort tills det är er vän, ert barn eller er familjemedlem som dör för att någon inte vågade agera?
Regissören Amin Madar följde just den här gruppen från Skarpatorpsskolan när de tränade inför Debattmästarna, och på fredag har kortdokumentären Retoriken premiär på SVT. Välkommen hit, Amin Madar.
Tack så mycket.
Säg också välkommen till dig, Lovis Lilja, som deltog i debattlaget och är en av dem som Amin följer filmen.
Yes.
Hej.
Hejsan, tack så mycket.
Du, hur kommer det sig att du hamnade i gruppen som tränade retorik?
Det började med att då Mariama, hon var liksom vår ledare, kom till vår skola och liksom pratade lite, visade upp. Och innan hade jag liksom inte någon koll om retorik alls, eller debattmästarna för den delen. Men hon liksom verkligen pratade om det på ett väldigt bra sätt, och hon är även Fatos syster. Och då sa hon till mig och Fatos, ja men ni måste vara med, ni har inget val. Så då var vi så, okej, men vi är med, och så drog vi med några kompisar och sen så började vi liksom sätta igång. Och, ja,
vad innebär det att sätta igång? Hur tränade ni?
Vi hade träffar alltså varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Där vi liksom övade på att liksom lära oss både liksom, ja, men liksom hur man ska debattera, hur håller man ett tal, hur ja, men är man liksom, ja, men vi, alltså hur kan liksom framföra ditt argument, men också liksom ställa frågor och liksom bara visa, ja, men det här står jag för, och liksom verkligen vara tydlig med din åsikt och så.
Men har du någonting som gör att hon bara tyckte att du måste vara med i debattlaget?
Alltså, jag vet inte. Alltså, jag känner ändå att det var liksom mer som så här, ah, men jag vill inte vara där ensam, för hon skulle vara ledare och så. Men jag känner ändå att eftersom jag ändå var med och liksom fick då välja att vara på scen, så kanske jag, ja, jag hade nog någon styrka i alla fall. Men...
Du framstår som väldigt orädd. Som är lite modig liksom, i filmen, men också att du är här i live i radio.
Alltså jag tycker bara det är kul. Jag tycker det är kul att få bli, alltså stå på scen också. Det skrämmer en i början, men sen så är det ändå sjukt kul när man väl gör det.
Amin, varför ville du göra den här filmen?
Ja, dels är det, först ska jag bara säga att filmen har premiär på SVT i den 31 maj, men sen visas den på Järvaveckan på fredag. Så då hade
okej, på fredag är det Järvaveckan, nästa ja. Vecka är det på SVT.
Ja, men just med filmen var dels jobbar jag med ungdomar också vid sidan om film. Och där kände jag väl att man pratar, senaste åren har man pratat mycket om ungdomar i den politiska debatten. Och där kände jag att det saknat mycket erfarenheter, perspektiv som inte riktigt med offentligheten på något sätt. Och här såg jag ungdomar som inte bara tävlade i debatt eller som tränade inför en debatt, utan som också försöker förstå sig själva men också världen omkring dem. Och där ville jag på något sätt skapa ett rum där de själva får prata och prata om sig själva istället att andra pratar åt dem, så att säga.
Och vad tänker du att just debattformen kan lära unga?
Ja, men dels är det språk ändå jätteviktigt verktyg ändå att ha med sig på många olika sammanhang. Och där är det ändå jätteviktigt att, att man använder språk av sig eller retorik i det här sammanhanget då. Och det gör mycket mer än bara att tala, utan det bygger mycket självförtroende, men också att använda mycket av styrkan i utbildningen också. Och att kunna vara säker på det man tror på och kunna framföra i en scen som till exempel.
Lova, ni får ju argumentera för ett ämne som ni tilldelas. Det bestäms om ni är för eller emot, och så handlar det ju då inte om dina egna åsikter. Var det svårare, eller är det svårare att argumentera för en ståndpunkt som du egentligen inte håller med om?
Alltså det är så sjukt svårt. För jag minns att så här stressen man hade, fast du får reda på om du är för eller emot på någon minut innan. Och stressen jag hade på vissa ämnen var så här, snälla hamna på den sidan jag är på. För alltså vissa ämnen så går det verkligen emot det du själv tycker. Men vissa ämnen, då är det verkligen så här, men det spelar inte riktigt så stor roll. Men jag tycker också att det är väldigt bra liksom lärdom att ha, för man kan verkligen så här, kolla liksom på båda sidorna i ett argument. Delvis om du är osäker på var du själv står, men också så här, bara för att liksom ändå hitta någon gemenskap med den du har en annan åsikt med.
Vad var det för ämnen till exempel då? Där ni debatterade att du var bara så här, hoppas jag inte hamnar på fel sätt. Så
här. Det var ett ämne vi hade sista, och då var det så här... Ja, men orten kultur är ett bidragande faktor till liksom samhällsproblem. Och det tyckte jag var väldigt svårt, delvis för att man verkligen kunde liksom rikta in sig på vissa specifika saker. Och då var det liksom väldigt svårt att sitta där framför en publik där liksom alla ändå är så här från orten. Och liksom så. Och då blir det väldigt så här upphetsig situation. Men jag hamnade på den sidan som jag ville ändå, så jag kände att turen var med mig.
Amin, du följer de här ungdomarna under ett år. Vad såg du för utveckling i dem under den processen?
Det var mycket faktiskt. Alltså, jag kan säga att jag lärde mig jättemycket om retorik också, tack vare att jag fått följa med dem. Så det var lite som att jag var på en utbildningsretorik. Men sen var det också att jag blev jätteberörd av att se dem var under den tiden kunna vara liksom, att driva med varandra, kunna vara roliga med varandra. Samtidigt kunde de switcha liksom och vara jätteseriösa och prata om jättekänsliga och stora samhällsfrågor som är aktuella. Och så låter de ändå mycket, eller jätteduktigare än dagens politiker faktiskt. Och där var ett av liksom, vad ska man säga, minnet jag har med mig från inspelningarna. Som jag inte glömmer än idag liksom.
Har det här påverkat dig i skolan och så? Har du liksom vuxit av det här som du kan ta med dig i skolarbetet?
Alltså, jag känner ändå det, för i början av skolan, alltså innan vi gjorde den här tävlingen, så hade jag liksom ingen aning om vad, alltså hur man argumenterade på rätt sätt, hur man liksom inte blev så här skitsur på den som man inte höll med. Men jag känner nu ändå att jag kan liksom hålla lugnet och jag liksom kan delvis liksom säga emot, ja men liksom visa min åsikt. Ja men vet du vad, det här är helt konstigt att vi ska lära oss om det här när det liksom finns så mycket annat som jag tycker är mycket viktigare att diskutera. Så jag tycker verkligen att det har varit någon framgång. Men jag tycker också att det borde vara att alla lär sig det här. För nu var det ju liksom att man fick välja om man vill vara med i debattmästarna. Men jag tycker ändå att det var viktigt att liksom alla ändå ska försöka lära sig lite om retorik och hur man ska diskutera och argumentera med människor.
För det kan man ju säga om politiker. Man kan ju säga mycket om hur politiker debatterar. Men de kan ju debattera hårt. Men sen tycker jag man märker att de är väldigt bra på att skilja på hård argumentation i stunden. Ja. och att ändå ha en respektfull relation till varandra utanför. Mm. Har du blivit bättre på det då? Alltså?
Jag tycker det. Mm. Kanske inte riktigt med brorsan, typ, men alltså, med vänner, med liksom lärare, med bara allmänt vuxna som man liksom har en diskussion med. För jag har ändå hyfsat diskussioner med vuxna ibland. Och då känner jag att jag ändå kan vara på en respektfull nivå. Och då vill jag ha det tillbaks. Så jag tycker ändå det är lärorikt.
Vad har du lärt dig av för knep för att göra det?
Alltså hålla lugnet, verkligen. Och liksom verkligen tänka på det här. Om det är verkligen något som är så känsligt, visa dina känslor på ett annat sätt än att bli sur. För det är liksom där man lite förlorar argumentet, när man liksom börjar skrika, svära eller liksom bara, men nej, du har fel. För det är liksom då man förlorar. För då visar man sig som liksom, ja, men ett barn då.
Dina föräldrar hade ju faktiskt också åsikter i slutet av filmen kring hur du skulle argumentera med din bror i framtiden. Vad var det?
Ja, men jag sa att jag får ta det lite lugnt nu när jag har lärt mig hur man ska hålla argumentationer och liksom vara så. Och då var de så här, men låt han också ta det lite lugnt. Han har inte gjort den här kursen som du har gjort. Så man får ta det lite lugnt.
Är det storebror eller lillebror?
Lillebrorsan.
Men han kommer ju bli, om du kör det här, han kommer ju bli en otroligt skicklig debattör.
Exakt det jag sa. Då var det så här, då tar det lite lugnt.
Men har du blivit mer politiskt intresserad av det här?
Alltså, ja, det skulle jag ändå säga. Jag har alltid haft liksom ändå, ja, men, intresse av politik. Men det här har verkligen lett till liksom att man kollar upp så här, men vad är det som händer i vårt samhälle idag? Och liksom hitta sin åsikt i det, dra egna kopplingar. För jag tycker det är så jävla viktigt för att ungdomar gör det. Oavsett om du kan rösta eller inte.
Är det några ungdomsförbund som har hört av sig?
Nej. Alltså, jag vet inte riktigt hur de skulle höra av sig.
Du kanske inte har sett filmen än, men det känns ju som att det kanske kommer ringas på.
Ja, kanske det, kanske man får hoppas. Men det beror på. Ja, man kanske ska starta sitt eget annars om man inte håller med någon.
När du tittar på politiker som debatterar, vad tycker du då om den debatten som är?
Alltså jag tycker att ibland kan politiker vara väldigt så här, men jag står vid min åsikt, sen svarar jag liksom inte riktigt. Alltså man verkligen så här, men jag kommer bara säga det här idag och sen står jag fast vid det. Jag tycker att då blir det lite så här tråkigt. Det är som att du bara upprepar, men jag gillar rosa, jag gillar rosa. Mm. Säg varför? Alltså kom med argument, kom med åsikt. Alltså så här, jag får ändå till en debatt. Det blir annars tråkigt.
Ja, jag håller med dig. Väldigt mycket.
Filmen heter Retoriken och visas alltså på SVT från och med nästa måndag. Tack Lovis Lilja och Amin Madar för att ni kom till Talkshow.
Tack så mycket.
Här kan Agenda-redaktionen klippa ut, loopa och skicka ut till alla presssekreterare.
Verkligen. Man känner nästan att politikerna borde få pröva detta, att byta åsikt och argumentera för sin motståndares bästa argument. Det finns en lärdom i det säkert.
Det här hade jag och Ain aldrig kommit på. Jag vill bara säga det.
Du är för snäll. Jag älskar att vi sitter och klappar varandras ryggar här.
Vi kämpar desperat för våra karriärer.
Det blev så existentiellt idag.
Ja, men jag har hört det här i 2 år och då har jag tänkt att det har inte hänt än. Men nu kände jag så här, okej, när till och med Gunnar Harjus säger att det är en tidsfråga. Så.
Ja, men ändå intressant att du inte känt hotet från AI.
Nej, inte än.
Men det, jag tänker inte tvinga det på dig. Du, förra veckan så berättade vi, eller du berättade för mig om den här trenden på sociala medier att fylla sitt kylskåp på ett snyggt sätt. Mm. Färska bär, yoghurt i små snygga glasburkar, kanske en krispig sallad i någon vas och så liksom energidrycker staplade till varandra.
Väldigt systematiskt och mycket bra ordning så att det blir väldigt tillfredsställande att titta på de här filmerna.
Lite kylskåps ASMR. Mm. Du undrade då hur jag har i mitt kylskåp, men du berättade inte hur du har det i ditt.
Nej, vad tror du?
Ja, nej. Släpper det.
Vet du, just nu så har jag det ganska luftigt i mitt kylskåp.
Jag
gjorde en liten rensning igår. Ja. Kastade ut lite möglig gräddfil och någon gammal påse med spaghetti som hade halkat in där bakom liksom burkarna med rödbetor och saltad gurka.
Påse med spaghetti, får jag bara fråga.
Ja, men alltså kokt spaghetti som skulle ätas kanske nästa dag.
Okej, matlåde.
Precis. Ja, okay. Så att nu är det ändå, går det att komma åt grejerna? Ja. Men det är klart att de där burkarna, du vet, med oliver eller olika heta såser som vi har en jäkla radda av.
De kommer inte smaka på.
Men de har stått där ett tag. Ja.
Jag tänkte nämligen att vi skulle prata lite om konsten att styla ett kylskåp. Och det är något som du, Tove Nilsson, kokboksförfattare, är väldigt bra på. Eller hur?
Precis, när du ringde, det var en så rolig fråga tycker jag.
Ja, men för
att... hur, just den här grejen att man har sett så mycket bilder på så här riktigt snygga kylar. Och det är ganska olika typer av kylar man ser, liksom, beroende på vilka man riktar sig åt. Så att säga.
Ja, och det var verkligen en öppen fråga. Vad tänker du om det här? Och då sa du så här, nej men jag jobbar med det här. Eller hur?
Exakt, jag är ju stylist också. Så jag jobbar ju med att styla kylar. Nya kylar, liksom, att styla dem för olika världsdelar, olika länder, vilka de ska riktas till.
För att
så
göra
det var perfekt
dem...
att du ringde till mig.
Ja, men verkligen.
För att göra dem väldigt snygga. Och där handlar det ju mest om så här, hur smart är en kylskåp upplagd? Var kan jag ställa läskflaskorna? Var kan jag lägga osten? Var kan jag lägga olika så här... Ja, men ni vet att det finns, brukar finnas så här luckor, en draglåda som kanske har lite mer kyla i sig. Och sen finns det grönsakerna nere. Så där är ju mycket så här, tänka efter vad som ska ligga vad. Men jag har också verkligen märkt av det här med att man ser väldigt mycket kylar. Både i så här... att det är mycket samarbeten då såklart, annonssamarbeten, och så kanske man ska visa de där snygga energidryckerna tillsammans med de här chia-puddingarna som står på så här rad på något sätt.
Just det.
Så det är ju verkligen en grej nu att visa sin kyl, och jag skulle aldrig vilja visa min egen kyl dock.
Okej, okay, men du, vad tänker du, vad gör ett kylskåp attraktivt?
Nej men där är det väl så här... att det känns ganska crisp, att det är mycket liksom färska grejer. Det är väl det som många har gått på också. Att det finns en organisation liksom i kylen. Och att då så här, du sa lite krispig sallad i någon vas. Att det känns som att man har så här mycket grönsaker. Man kanske har lite bär. Då har man ofta lyft över dem i någon annan förpackning. Så att det inte ligger i den där som man har köpt det. Det lilla plasttråget. Utan man kanske har lyft över det i en liten så här glasburk istället. Ganska ordnat, kanske inte den där påsen med liksom spaghetti då, som ligger där och skrufsar runt.
Men nu har jag
men
kastat
det är ju typ den.
Den
vanligaste bilden. Ja, det är jättebra, men det är ju typ den vanligaste grejen man har i kylskåpet. Det är liksom en väldigt vanlig grej. Men jag tänker mycket krisp och sen gärna så här juicer och smoothies och lite olika färger. En så här rödbetsjuice, en morotsjuice, en lite grönare juice. Lite chia-pudding i olika lager kanske, en chia-pudding, ett lager med yoghurt, ett lager med så här mango-kompott typ.
Men äter och dricker folk upp det här?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men finns det liksom ett värde i det här, eller är det bara trams? Jag menar, om man, jag tänker för en vanlig människa, om man flyttar över till exempel som de ofta gör, de häller upp yoghurten i små snygga glasbuteljer och ställer på varandra. Är det bra för produkten, eller försvinner hållbarheten när man öppnar det sådär?
Nej, hållbarheten försvinner ju så fort man öppnar förpackningen. Men det kanske är så bra, man kanske blir mer, man kanske får mer inspiration, man kanske får en bättre liksom... vana att man då äter den där lilla yoghurtburken med de där bären på, och så blir det den. Man kanske får lite mer njutning i vardagen. Att man tar fram sin lilla burk istället för att ta fram så här tetran och trycka ut det sista och liksom slabba upp. Så det finns väl någon typ, men annars så tror jag mest det är för show. För det var ju lite som de här som vi pratade om innan också, med att det är många så här, kanske oftast män, som har tittat mycket på så här chefs... show och typ bear, och då ser det mycket så att man har olika snygga plastbupper liksom, snygga plastförpackningar och sådär, man tejpat på dem så här.
Just det, som man jobbar i kök med liksom.
Exakt, så det handlar väl lite om så här livs, alltså någon typ av lifestyle man vill uppnå. Det är så med allting just nu, att man vill känna att man har någonting i livet, och då kan det vara en del av att man har en riktigt snygg kyl som är bra sorterad och det känns lockande att gå in i.
Jag tänker att de flesta nog känner en abstrakt känsla till det här vi pratar om, att kylskåpet är en funktion, inte en liksom designer möbel. Men jag tror en sak som de flesta kan känna igen sig i, det är att man brottas med utrymme i sitt kylskåp. Har du några knep för hur man ska göra för att få mer plats?
Mer plats och mer harmoni i livet. Man blir tokig när det ramlar ut typ crème fraîche-burkar och sånt på golvet. Som
en kaviarburk.
Jag skulle nog säga att det har kommit ganska mycket så här smarta. Om man är en sån här person som har mycket olika glasburkar med crispy chili oil och olika chutneys och olika, alltså mycket så asiatiska små burkar, då finns det så här rundlar man kan köpa nu, så man liksom, lite som en så tacosnurra, ni vet, som man har på bordet, att man ställde mycket tacosnurror på bordet på 90-talet, så kunde man så här snurra runt den och så kunde man ta rätt grej liksom till sig. Då finns det såna snurror för kylen, så då kan man ha en sån högst upp som man liksom kan snurra runt och se sina burkar.
Ja, då hade du hittat dina pastapåsar lite snabbare.
Ja, visst. Mm. Då hade jag ju ätit faktiskt upp den pastan dag 3.
Mm. Precis. Men sen också typ att man tänker så här, ja, men en hylla kanske är mer så här, ja, men pålägg, skärkisar, en är, alltså att man tänker lite grann vad kylen är gjord för, så att man inte bara trycker in allting liksom i. Men jag tycker ju det här är jättesvårt också, att jag som liksom jobbar med det här, det är inte att jag har världens snyggaste kyl hemma för att jag står och stylar kylar, utan jag står ju och lagar massvis mat hela tiden, så det är ju massvis med burkar och det ramlar ut grejer hela tiden. Men jag har försökt att så här, de där rundlarna tycker jag är ganska bra att ha som snurrar. Kanske att man köper så här några genomskinliga, andra lådor som man kan ha och ställa in, och då kanske man har ost i den och smöret och det är en annan, och att man försöker så här organisera upp på något sätt. Men det är svårt, för det är ju mycket burkar man har.
Vad är kylskåpets stora fallgrop? Vad blir det alltid problem?
Det är ju den där lådan längst ner, skulle jag vilja säga.
Att grönsakerna, ja.
Ja, men där man kan, ja, man kan ju ha lite allt möjligt där nere, och det syns ju inte så tydligt. Och sen så staplas det. Vi har en väldigt stor låda, det tycker jag är otroligt opraktiskt.
Ja.
Nej, men, ja, men då drar man ju fram en potatispåse där det är så mycket groddar, som var det igår.
En sättpotatis?
Ja, det hade ju förvandlats till en sättpotatis. Sen så kokade jag åt den i alla fall. Men,
ja, men det funkar jättebra.
Ja,
men jag tror att det tycker jag är opraktiskt. Ja, det är opraktiskt. Men jag tror att de egentligen är, man tänker så här, man är så invand med att det nedersta är svalen, så där ska ligga grönsaker. Men jag tror att tanken är att det är typ för så här internationella marknaden, där man kanske har lite mer så här stora 2-liters PET-flaskor. Och då ska de kunna stå i de lådorna, förstår du? Så man ska liksom kunna ha dem stående i de här lådorna.
Jag har flaskor där också.
Ja, du har flaskor.
Sallad,
men jag tycker
sätt,
också
potatis,
grönsakslådan är svår, för där ligger det liksom kol som ligger och ruttnar till slut. Så man måste väl ha koll. Man får försöka ha någon vana också. Jag tror folk städar kylen lite sällan kanske. Så man liksom trycker in och så glömmer man bort grejer. Och så har man beställt hem grejer från någon beställningssajt. Och så kommer en låda ny och så bara trycker man in nästa lass för veckans. Så man kanske måste lära sig gå igenom lite grann. Det blir ju mindre svinn också på något sätt.
Hur ser det ut i din frys, Catherine?
Jag har ju bara en halv frys.
Okay.
Så där kan det vara lite svårt att få ut lådorna ibland. Bara för att där samlas det grejer. Ja. Alltså det som jag inte äter upp som kan frysas åker ju in där.
Den där pastapåsen hade kunnat åka in dit teoretiskt sett?
Ja, jag har aldrig testat att frysa pasta, men såsen är ju där inne i en burk.
Fryskultur, det är kanske ett helt eget ämne, för där är det ju otroligt kaos, eller hur, Tove? Det är väl ganska vanligt.
Ja, gud ja. Jag har ju dock så här en frys för alla tomater som jag har odlat, en frys för det. Så jag ser uppe.
Du är ju inte rätt.
Bunkrar. Nej, jag bunkrar för krigen.
För apokalypsen.
Men det är verkligen, ja, verkligen. Det känns som det. Men jag tror att det är ju nästa grej, att man så här kan se att man går in i en så här kyl som bara öppnas och så typ kommer lite kylfrysånga ut, och så ser man så här snygga paket av gelato och typ bär, och det kan vara nästa grej som man ser, att man går in i kylar eller frysar istället.
Tove.
Snygga så här vackade, vakuumförpackade biffar som ligger.
Nu har du bara gått i spinn.
Jag slutar lyssna på oss.
ASMR.
Verkligen. Tove Nilsson, stort tack för att du var med i talkshow.
Tack själva. Ha det bra.
Torbjörn Karlsson i Göteborg, varsågod med Kulturnytt.
Yes, vi börjar med att flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt S.U. Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet att göra public service irrelevant.
Man pratar med tittarna som om de vore barn. att man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
I en krönika skriver Essie Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktade mot generation Z och kritiserar ett mönster hon ser, där hon menar att journalistik byts ut mot snackiga inslag med syfte att få genomslag i sociala medier. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kareborg tycker kritiken missar SVTs bredd.
Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud.
Jonas Olsson är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag, så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier.
Om public service fortfarande vill att befolkningen ska tycka att public service är en god idé och något man är fortsatt beredd att betala skatt för, så är det nog ganska viktigt att de här grupperna också ser att public service riktar sig till dem. Public service har ju sitt uppdrag att de ska nå hela befolkningen. Och det gör man ju verkligen inte i de grupperna. Det gäller generellt sett för den professionella journalistiken. Det här är grupper som präglas av ett väldigt, så att säga, annorlunda beteende jämfört med äldre generationer.
Reporter här, William Thomas. Och nu, film.
Det danska coming-of-age-dramat Viktlös är en stark regidebut om kroppsideal och tonårsbegär.
Är det något annat jag kan göra?
Du är allerede riktigt gott på väg.
Lea är 15 år och känner sig inte hemma i sin kropp. Hon ska spendera sommaren på ett läger där träning, affirmationer och samarbetsövningar står på det dagliga schemat. Lea blir rumskamrat med den extroverta, coola och smala Sasha. Och hon ser längtande på när Sasha får den uppmärksamhet från killar som hon själv ser som otillgänglig. Tills att hennes tonårsbegär besvaras, men av någon som inte borde vara på mottagarsidan.
Lea? Har vi någon gått igen då?
Lea, du behöver inte gömma dig, säger lägrets träningsinstruktör Rune, som med sina löparglasögon, slanka biceps och sitt varsamma sätt att ta hand om lägrets yngre får Lea att känna sig sedd. Det visar sig dock att han inte tänker sig att deras relation ska stanna vid att spela tv-spel. Viktlös är en berättelse som rör sig mellan disciplin och impuls och utforskar balansen mellan begär och makt. Jag blir många gånger obekväm av det intima berättandet. Mycket till Marie Helvig Augustens förtjänst som är lysande som Lea. Jag bråkar med mig själv om att det här ju är precis vad jag vill ha i dessa mastodontfilmstider. Ett nordiskt tonårsdrama som klockar in på 97 minuter. Men den ganska intetsägande upplösningen tar mig inte hela vägen fram. Ändå så får Viktlös en stark trea.
Och det tyckte recensent Ellen Cavallin. Så om orgelmusiken som kanske kan sägas ha fört en lite tynande tillvaro. Men den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood lockar en ny publik med hjälp av sociala medier. När hon spelade för ett utsålt konserthus i Göteborg igår hade 16-årige Erland Borgehed Jonsson åkt hela vägen från Växjö.
Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp och började älska orgelmusik. Och så började jag själv spela orgel. Ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen och på stor bild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer och ibland samtidigt som man sjunger. Här fick hon med sig publiken på allsång till Pirates of the Caribbean-musiken och just hennes filmmusiktolkningar är det som lockar många. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar, så det passar i stor som liten. Ja, jag har väntat länge på att få lyssna på det här live.
Vad är det som fångar dig?
Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken, och det är väldigt häftigt tycker jag.
Sist här, Hilda Ljungqvist från Skövde, och i höst kommer Anna Lapwood tillbaka för fler konserter i Sverige. Reporter här, Vivica Blad. Och då var jag klar, David och Catherine.
Tack så mycket, Torbjörn. Du fick ett mejl från Eva som säger att vi ska inte alls vara missundsamma för att det går bra för norsk film. Svensk film i väst var också med på ett hörn i den här filmen som vann i Cannes.
Kul!
Ja. Du, innan vi började programmet så rapporterade Radiosporten om Felix Rosenqvists vinst i Indy 500.
Mm. Jag hörde mest att allting hände på samma gång för honom.
Ja, men det är en helt otrolig historia. Och jag är väldigt glad för att Studiet tar över om en liten stund. De ska prata vidare om det här. Men det var ju så att Indy 500 är ett lopp. Man kör 200 varv. Sista varvet kör Felix Rosenqvist om och vinner med 200 delar, alltså en decimeter före tvåan.
Ja, otroligt rafflande.
Otroligt rafflande. Detta får man lyssna på Studiet om man vill höra mer om. Idag var Amanda Rydman producent, Albin Melander var tekniker.